hon var väldigt otrevlig, den här kvinnan som satt i, de är ofta de här tullvakternas passkontrollerna. De älskar ju inte att smila direkt, utan det har de problem med. Så tittar hon på mig och säger: du är inte önskvärd här i Ryssland. Du får inte komma in. Och då sa jag till henne på engelska: I'll be back. Det betyder jag kommer tillbaka. Och det gjorde jag också. Sen nu har jag fått tillbaka mitt visum. Jag har fått multivisum faktiskt. Nu fick jag bara, imorgon får jag min nästa ettårsvisum. Så det är väldigt kul. Så nu kan jag åka fram och tillbaka. Och då var det väldigt roligt att komma tillbaka. Och se att när det vi började med där, borta i Sibirien speciellt, med helt, det var mörker av mörker och mörker. Inga kyrkor, inga församlingar, de där städerna vi åkte och predikade. Där finns det idag stora menigheter. Jag var i en menighet speciellt borta i Sibirien, i Novosibirsk. Pastorn där, han kom till en av våra möten och fick ett ord från Gud att han skulle starta ett arbete. Och det gjorde han. Och när han började predika evangeliet i sin stad, så blev några alkoholister och narkomaner frälsta. Och de tog han och rehabiliterade. Och idag har han 120 menigheter. Alla pastorerna är för detta alkoholister och narkomaner. Tänk det. Alla. Och han, just nu har han 295 evangeliecenter, som du tänker dig det. Inte ett center, utan 295 stycken i Sibirien. Och rehabiliterar just nu 3000 människor tillbaka från alkoholen. Och då blev man bara glad. Man säger att ett ord från Gud han fick förändrade hela hans liv. Han fick undervisning och att leva i tro och vandra i seger. Och sen tog han det här och har sprungit med det. Och är en stor ledare i Ryssland idag. Så vi har många för detta banditer i Ryssland som har blivit frälsta. Och det är fantastiskt att se vad Gud gör. Så jag är inte orolig för Ryssland. Jag är mer orolig för Europa. Jag behöver inte vara så orolig för Ryssland. För Ryssland, där är det väckelse. Där Guds ande verkar i Ryssland och i Moskva och alla platser. Och jag är övertygad att de kristna i Ryssland kommer att resa sig starkare än någonsin. Och jag är väldigt, väldigt glad att jag såg det. Jag tänkte, tänk om vi inte hade åkt och suttit hemma istället. Det var skönt att vi åkte iväg och gav ordet till Ryssland. Så nu behöver vi inte åka dit mer. Vi har en norsk pastor faktiskt i Moskva. En församling som har vuxit från vi var 17 när vi startade i den lägenheten i Moskva. Nu är det 5000 människor där. Han heter Mats-Ola Isol från Oppdal. Hans pappa är gammal baptistpastor i Norge. Härlig broder som Gud har bara rest upp. Och han har adopterat 4 ryska barn. Och har en underbar familj och tjänar Gud i Moskva och Gud bara verkar. Och nu skickar vi ut faktiskt missionärer från Ryssland till andra länder. Sen när jag kommer till Vietnam nu så träffar vi våra barnbarn där ute, andliga barnbarn. De som blir frälsta i Moskva, de åkte nu till Vietnam och predikar för dem. Och så det bara går vidare och vidare. Jag tror att mission det är inte att gå ut och bära frukt, det är att plantera ett träd som bär frukt. Det tror jag på. Och det är det vi har sett i de här länderna. Så vi är så tacksamma till Gud att få vara med. Så jag ska åka tillbaka till Sibirien nu om några dagar. Det ska bli väldigt spännande att fortsätta och predika, åka runt där. Och nu är det mest bara att åka inte och ha det härligt och kosa sig. Det är inte lika intressant längre, för att det är ingen som stoppar den längre vid gränserna. Men det hittar vi andra länder istället som gör det. Så att, jag blev arresterad i Kina för några veckor sedan och polisen tog mig där. Och det var väldigt härligt. Det var faktiskt väldigt speciellt. Polisen han menade att jag hade olagligt predikat. Men då sa jag till honom, han var så irriterad och så arg, så sint. Så sa jag så här till honom: pingpong, sa jag till honom. Åh, vet du den sporten, sa han. Ja, vi har ju världens bästa spelare i Sverige, sa jag. Åh, vet du vem Waldner är, sa han. Ja, det är klart jag vet vem Waldner. Jag har ett racket hemma som mitt barnbarn har signerat av honom. Åh, välkommen till Kina, sa han. Så ibland kan Gud använda pingpong. Och vi ser vad som händer. Men det är, samtidigt kan man kan le åt det, men det är också ett djupt allvarlig situation i Kina just nu för de kristna. Men vi tror på Gud, eller hur? Ibland är vi i svåra situationer. Och jag ska läsa ett bibelord för dig här ikväll som är väldigt härligt. Ett ord faktiskt som kom till mig och min kona när vi gifte oss. 1900, förra året, flera tusen år sedan var det nästan. Det var förra årtusendet i alla fall. Ja, vi har varit gifta i många år. över 42 år, 43 blev det nu. Och då var en gammal pastor, han sa så här: kom ihåg, sa han, somna aldrig på kvällen med ouppklarat mellan dig och din kona, sa han. Se till att det är frid när ni somnar på. Det kan vara bråkigt under dagen, men se till att ni alltid somnar i frid. Och vi har faktiskt hållit det där. Så vi somnar alltid som goda vänner. Vi är goda vänner för det mesta, men ibland så kan hon vara lite dum. Nej, vad ska jag? Ibland så kan det vara saker som händer, men vi har bara bestämt att varje kväll somna i frid. Och Bibeln säger någonting här som jag vill dela med dig på det här området. Jag ska inte tala om äktenskap på något sätt här idag, men jag bara vill nämna ett bibelord i Efesierbrevet, det fjärde kapitlet. Och där står det så här, lite väldigt annorlunda ord som jag har fått, men jag vill bara dela det med dig. Väl, för de trycker biblarna i små bokstäver nu för tiden, det är helt otroligt. Förr var biblarna mycket större, man tryckte i större bokstäver för 40 år sedan. Ja, det var en bra fråga. Vi håller på att undersöka det just nu här. Jag tror det står 26. 26. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över eran vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Står det så i norska också? Låt inte solen gå ner över eran vrede. Det vill säga, hur det än har sett ut under dagen, så ska det inte sluta i nederlag. Amen. Och jag skulle vilja säga, det är en underbar princip att alltid ha, vad man än är och vad man än går igenom, och säga, nej, det ska inte sluta på denna måten. Det ska inte sluta på det här viset. Vi ska sluta i seger. Hur än ditt liv än har varit, så ska ditt liv sluta i seger. Vad du än har gått igenom i ditt liv, så ska ditt liv inte sluta i moll, utan ska sluta i seger. Ja, ibland så möter jag människor som är med och de brinner för Gud, och så händer någonting i deras liv. De tappar elden, de tappar glöden. Men då har jag ett ord för dig. Det ska inte sluta så här. Du kan få ny eld och ny kraft i ditt liv. Amen. Jag är övertygad om att när vi går igenom livet, så händer saker. Saker och ting händer i allas våra liv som kan få saker och ting att slockna och dö ner. Men Gud har en princip, och det är, nej, det ska minsann inte sluta så här. Tänk på när Jesus dog på korset. Det såg ju förfärligt mörkt ut när han dog på korset. Har du tänkt på det? Här har Guds son gått på jorden, och helt plötsligt så hänger han döende, utsträckt, naken, med en törnekrona, förnedrad på korset. Blodet rinner ner för hans huvud. Han har två spikar, en i varje arm. Han har spikar genom fötterna. Här hänger han som skulle vinna seger. Här hänger han som faktiskt såg ut att förändra världen. Nu är han, hänger han på ett kors. Det värsta avrättningsinstrument man kunde tänka sig. Men Gud i himmelen, han tänkte så här, nej, det ska inte sluta här på korset. Det kommer en uppståndelse. Tänk på den här mannen som fick bära Jesu kors. Han heter Josef från Simon Cyrene, heter han, va? Visst heter han det? Jo. Eller var det Josef från Arimatea? Nu stod det Arimatea. Men det var en annan, vet du vem det var? Det var Simon från Cyrene. Vet du vad han fick göra? Han gav sin grav till Jesus. Jag hörde någon som sa så här, att de hade frågat honom, hur kunde du ge bort en sån dyrbar grav som kostar så mycket pengar? Hassan, det var bara för en weekend. Nej, det skulle inte sluta på den måten. Det var Gud som började med det här med weekends, vet du. Det började han. Var han första som kom där fredag, lördag, söndag. Det var 3 dagar bara i graven. Sen hade Gud ett annat ord. Nej, det ska faktiskt inte sluta så här på den här måten. Det kommer ett uppväckande. Gud kommer att uppväcka honom från de döda. Och det var precis vad han gjorde. Han uppväckte honom från det döda. Och jag hör den helige ande säga, det här kan bli det här året ett uppståndelseår. Där saker och ting snur, och säger man på snur, snur runt. Och det vänder, det som har varit emot dig kan vända. Svärden som har riktats emot dig kan gå åt andra hållet. Det vill säga, det ska inte sluta på det här viset. Läser du Bibeln så har du många exempel när Israels barn var illa ute. Men när Guds ordet kom och sa, ja, det är svält här i Samarien, men imorgon finns det bröd. Imorgon kommer det inte vara så här. Jag tänker på Jesu lärjungar när de spred som vinden efter han hade, de åkte ut och predikade, och en efter en avrättades Jesu första lärjungar. Petrus avrättades i Rom. Den ena efter den andra dog martyrdöden. Tänk, de hade gett sina liv för att följa Jesus. De hade offrat allt. Petrus hade offrat hela sin business, hade han gett upp. Alla hade lämnat sina affärsrörelser, allt var bakom dem, och så följde de Jesus. Och så avrättas de, den ena efter den andra. En slogs ihjäl med en pinne i Egypten. En del brändes. Andreas hade ett kors som var kallat för Andreaskorset. Petrus korsfästes upp och ner. Och dessutom är det bara en enda kvar av alla de här. Och det var Johannes. Och han sänds ut till Patmos. Och han skickas ut där för landsförvisas, därför att han hade predikat evangelium. Ja, har du någon gång tänkt dig hur han kände det när han låg där i fängelsehålan efter att ha gett hela sitt liv för att bygga menigheter, för att ge sitt liv, och så här precis ut som att allt håller på att krascha. Allt håller på att gå under. Det de hade levt, de hade byggt upp, det håller på att gå sönder. Vilken frukt. Och det fanns ju inte ett sms man kunde skicka, eller skicka till dem, bror, hur har du det? Vi ber för dig. Han tänkte, alla mina vänner är döda. Det är slutet. Det finns inte mer. Han hade inte Facebook, inte ens Facebook hade han. Tänk dig då. Hur ska de klara sig utan det? Inte Twitter, inte Instagram, ingenting. Inga sociala medier. Utan han satt där ensam. Tror inte du att han tänkte ibland, ja, nu är allting slut och allt är förgäves. Men då gör Gud någonting, förstår du. Då kommer Gud från himlen och så skriker han, nej Johannes, det ska inte sluta här, den här fängelsehålan. Det här är bara början på kristendomens utspridande. Prisat var det Herrens namn. Och så får han se the real Facebook. The book of Revelation. Uppenbarelseboken. Och vad får han se där? En skara från olika folk, tungor och tungomål och folkslag, som står där inför tronen och prisar Gud. Och han får veta, nej, det slutar inte här på Patmos. Jag är bara här. Det här är början. Och så skriver han uppenbarelseboken som vi läser än idag. Halleluja. För mig är det underbart. Gud låter aldrig någonting falla ner och dö som är fött av honom. Och därför det du går igenom kanske nu, det, jag vill bara säga, du ska gå igenom. Du ska inte gå in i väggen, du ska inte gå in i en svår tid som du inte ska kunna komma ut. Utan det du går igenom har en begränsad tid. Nu predikar jag riktigt bra här. Det du går igenom har en begränsning, det har ett slut. Nej, säger jag till dig, det ska inte sluta på denna måten. Är du med mig? Det finns ju en sport som vi älskar i världen, och det är ju fotboll då. Vi har ju en här som, han är specialist här från Järn, han håller fotbollsresa och allting. Och det, men fotboll uppfanns inte på Järn. Och inte i Stavanger heller. Och inte i Sverige, definitivt inte i Sverige. Och inte i utan det är ju en engelsk liksom fenomen egentligen. Det är ett engelskt fenomen som har funnits i många år, långt innan jag var född. Min pappa, han var ju fotbollsälskare, och så jag föddes ju med en fotboll i handen nästan. Det var ju det första han gav mig, det var en fotboll, va. Han hoppas att det ska bli någon stjärna eller sånt där. Vi hade ju stora stjärnor på den tiden. Och Norge, alla barn i världen spelar boll nästan. Det är liksom, det är något, alla leker med en boll. Men för många år sedan så var det en kamp långt borta i England. Det var, jag tror det var den sista finalen av en, om det var Premier League eller vad det var sista mötet, och det var, eller mötet, eller matchen, vad ska jag kalla det för. Vi är så förstörda med våra möten, vi håller på med möten jämt. Men det är det matcher. Och det var en sista finalen och det var övertid. Och en av spelarna heter Webb Ellis. Han hade bollen långt nere på sin egen planhalva. Och han inser att det är bara några sekunder kvar och matchen är över och allt är över. Han måste göra ett mål till för att hålla matchen vid liv. Och han står där med bollen och han inser att nej, det kan ju inte sluta på den här måten. Vi får ju inte ge upp nu. Och vet du vad han gör? Han gör någonting som man bara ingen har gjort i världshistorien tidigare. Han böjer sig ner och tar fotbollen i handen. Det får man ju inte göra liksom. Och så tar han och så börjar han att springa med bollen. Allt han orkar överåt på andra sidan planen. Och domaren, han blir ju galen, han blåser i pipan. Och det blir gult kort och det blir rött kort. Men han bryr sig inte, han bara springer. Och folket tyckte det här var jättetrevligt på läktarna. Det var ju tusen år, alla började applådera. Vi hade sett något liknande. Så springer han över hela planen. Och innan slutsignalen så går han in. Och så lägger han in bollen i nät och så lyfter han handen och säger, ja, vi vann! Det gjorde han ju inte. Men han tyckte att han vann. För han tänkte, vi ska vinna. Vi ska inte sluta så här. Så han går rakt igenom. Och när han kommer igenom så blev han ju utvisad och han fick inte vara med. Men kom ihåg en sak. Ingen idag än i denna tid vet vem domarens namn var. Ingen känner till de andra spelarna. Men vet du vad som hände? Den dagen skapades en ny sport som heter rugby. Och idag så finns han som staty. Om det är Skottland eller England. Den här Webb Ellis. Du kan läsa om honom. Och han blev senare präst också. Men han då började föddes rugby. Så jag tänker ibland så här. Ibland när vi går igenom väldigt tuffa tider. Vi kan alla komma i den tiden. Vi kan alla gå igenom svåra tider. Tuffa tider. Och man kan som församling ibland gå igenom tuffa tider. Men vet du vad? Ur det man går igenom kan det födas någonting nytt. Och du kan säga till dig själv, ja, det är svårt nu, men det ska inte sluta på denna måten. Halleluja. Vet du, när Job var sjuk, ja, han var sjuk, men han var inte sjuk hela livet. För det står i den sista versen i Jobs bok, efter detta levde Job i 145 år. Halleluja. Jag tycker om det där. Så jag har ett ord till dig. Efter detta ska du leva. Efter det du går igenom så ska du komma igenom. Du kanske har en tuff tid nu. Du kanske går in med en svår tid nu. Jag vet inte om jag talar. Men det kommer ett efter detta. Noa var med om en flod. En dom. Men vad kom sen? Sen står det, efter detta levde Noa i 400 år. Job levde trots att han var sjuk. Trots att han hade en svår sjukdom. Men han förlorade egentligen allt. Men han fick tillbaka och Gud välsignade Job mer i slutet än den första tiden. Så du ska inte deprimera ihop dig själv, om det var ett konstigt nytt ord. Utan låt inte depressionen ta över när du går igenom tuffa tider. När saker och ting slits ifrån dig. När du är med om förändringar som du kanske inte hade beräknat skulle hända. Tänk, nej, det ska inte sluta på det här viset. Halleluja. Jag sa halleluja. Åh, du kanske har fått ett besked av läkarna som säger att det finns inget hopp för dig. Men då har jag ett ord för dig. Det finns hopp för dig. Det finns hopp och det finns en framtid. Det ordet kom till mig under flera år sedan. Jag har tankar för er, säger Herren. Att ge er en framtid och ett hopp. Jag är så glad att Gud tänker på oss. Halleluja. Han planerar någonting annat för oss. Han tänker inte att det ska sluta så här. Kanske är du här och du har fått behandlingar av läkaren och de har sagt nu har vi gett upp på dig. Men då har jag ett ord till dig. Nej, det ska inte sluta så här. Gud kan göra ett under. Alltså Gud kan göra ett under här ikväll. Åh, prisat vare Herrens underbara namn. Humba halleluja. För jag tror en helig ande här för att röra vid dig. Du som är i en sån situation. Han kan komma till dig. Han kan säga till dig. Nej, det ska inte sluta på den här måten. Det finns en annan. Du kanske har tappat alla pengarna. Och du har undrat. Jag har skulder men jag har inga pengar. Och jag har ingen utväg i den här situationen. Vet du att Gud säger till dig. Nej, det ska inte sluta på den här måten. Jag vet inte om någon gång har spelat schack, säger ni det på norska. Ni har ju världens bästa förresten schackspelare, bor ju i Norge. Visst vann han sist nu igen, va? Jo, han vann. Han tog det igen. Han som sitter, han ser ut så här. Vad heter han? Magnus heter han. Ja, jag tycker om han, jag gillar hans stil. Och sen när han vann så springer han som en galning liksom. Ser jättesur ut i 4 veckor och sen bara, när han slagit ryssarna så, jag gillar det här. Han måste ju vara väldigt duktig. Och jag är själv inte schackspelare, men jag spelar schack nästan varje dag. Tänker, vad är du? Är du jätterolig? Nej, men jag har ett barnbarn som kommer in till mig varje dag och ska spela. Han är 10 år, han heter Joel. Han kommer in med sitt schackbräde. Morfar, nu är det dags, bäst det var att spela schack igen. Och i början när han kom ut, då tänkte jag så här, den där lille pojken, han ska vi snart schackmatta, som vi säger. Säger ni på schackmatt på norsk? Men det otäcka hände, vet du. Att det tog inte många dagar. För rätt så såg jag på hans ansikte när han satt så här. Bäste far. Schackmatt. Och jag hatade det. Jag hatade att förlora. Och speciellt av en 10-åring som sitter och ler i njugg. Bäste far, du är schackmatt. Det är slut nu, sa han. Ja, ska vi ta ett... Nej, inte idag, sa så kom han. Han kommer 5 på morgonen, vet du. Han har inte kommit hit innan han gått skolan, så ska han spela schack. Så jag börjar med Jesus och schack. Inte riktigt varje dag, men nu har jag hängt en strumpa på dörren så han inte får komma hem då. För vi bor alldeles intill varandra här, så att... Men så kommer han ut och så är det schackmatt. Och det finns ju inget värre än att råka ut för det här. Och när den här minen, ansiktsuttrycket när han vet att han har vunnit. Jag hatar den. För jag vet att nu är det inga mer drag. Han har utplånat alla mina möjligheter. Och ibland är det så här att djävulen kommer in i våra liv. Jag ska inte jämföra mitt barnbarn med djävulen, får inte säga det, men... Och han sätter oss i ett hörn och han säger, nu är du schackmatt. Nu är det slut. Har du sett den här barnprogrammet som var för några år sedan i Sverige som heter Magnus och Brasse som hade A, B, C och D? Det var alltid en elefant i slutet som, nu är det slut, och så åkte elefanten i bums iväg. Har du sett den där? Ni kan inte den i Norge. Men. Ibland så, har du tittat på film någon gång? Och så står det så här. The end. Jag minns jag satt i Indien en gång och tittade på en film. Någon sa att du måste titta på en indisk film när du är inne så du förstår den indiska kulturen. Och den varade i 4,5 timmar. Och det var ett par som ville gifta sig och föräldrarna ville inte så de började jaga dem. Och de sprang över hela Indien och jagades i 4,5 timmar på filmen. Och sen, och när de väl fick fatta om nu blir det väl bröllop. Nej, då dödar de brudparet. Och sen står det the end. Jag tänkte, det här är inte klokt. Gode Jesus, vad är det här för någonting? Vilken film, han suttit 4,5 timmar och så dog alla. Alltså det, ibland tror jag att fin ibland tänker sig, ja nu ska jag vara med om spänning. Och sen slutar det alltid tragedi och the end, va. Nej, jag tycker inte om filmer står the end. Eller på franska, fine. Vet du vad jag gillar? Det när det står så här. To be continued. Fortsättning följer. Och jag har ett ord till dig här ikväll. Fortsättning följer. Det ska inte sluta på den här måten. Ja, man kan ju säga allt är väl. Ja, men det ska inte sluta på så heller. Det ska bli bättre, eller hur? Ja. Så då när han sitter mitt barn där så gör han så här. Schackmatt. Och ibland så säger fienden till oss. Jag fick se en tavla för några år sedan. Så jag tror han är från Schweiz. Eller någonstans. Det finns ett ställe där alla kända schackspelare åker. För att spela schack. De ska träffa varandra. De här duktigaste människorna. Jag vet inte om den norska brodern är där. Eller vad han nu heter. Erik. Magnus. Men de andra stora schackspelarna brukar åka dit. Och där är det en tavla. Som finns där. Man kan titta på. Jag glömde. Jag ska lagt ut det. Så vi får se den här. Men. Den är en tavla. Som är gjord. Och det är djävulen som spelar schack. Med en ung gutt. Och så sitter djävulen så här. Och den heter schackmatt. Den unga gutten, han sitter helt förtvivlad. Han har gjort alla sina drag. Och man kan se var på schackbrädet de här pjäserna står. Så det är en väldigt detaljerad tavla. Fantastisk tavla den. Fyrfärgstavla, väldigt vacker. Och där sitter djävulen så här. Och den andra schackmatt. Och det var det för många år sedan. Jag hörde Billy Graham berätta det här en gång. Så kommer en schackspelare och ställer sig och tittar på den här tavlan. Jättelänge. Och rätt som det var. Så skriker han högt i lokalen. Nej, säger han. Han är icke schackmatt. Så säger han så här. Kongen har ett drag till. Halleluja. Och tänkte jag hörde det. Exakt så är det i våra liv. Det kan se ut som att vi är schackmatt, att vi är down. Men vår konge, halleluja, han har ett drag till. Jesus har ett drag till i ditt liv. Det är inte slut. Det är inte färdigt. Det är inte över. Jag tror att Herren säger det till någon. Jag vet inte vem det är. För någon här idag. Jag vill bara säga det. Kungen har ett drag till i ditt liv. Och det ska inte sluta på den här måten. Man kan faktiskt vara med om det som kristen. Att man kan bli knust. Och det är inte, man kan bli knust av människor. Människor kan knusa. Men också det kan ske. Man kan känna sig i anden ibland. Att det kommer en slags uppgivenhet. Att jag vill ge upp. Och då tänker jag ofta på Elia i Bibeln. Vi har ju ett helt kapitel om honom. När han var med om den här eldskonferensen. Eller fire conference. Har du varit med på en härlig konferens någon gång? Allt är härligt, allt är underbart. Och det är fullt drag, härlig lovsång. Och själv har jag varit med om det många gånger. Man kommer liksom. Oh, Jesus, vilket möte det var. Man hinner nästan bara hem. Så är det. Och det var precis det som Elia, han bara hem. Så kom det en sms från Isabel. Och man kunde höra hennes röst när hon sa: imorgon ska du dö. Jag menar, normalt sett behöver man inte vara med en sån älskonferens, en sån fantastisk manifestation. Behöver man inte vara rädd för ett liten hälsning från den lilla kvinnan. Utan han kunde bara säga, nej, nej, nej. Gud är med mig. Men det var inte bara ett hälsning. Det var en demon med hälsningen. Det var en djävulsk hälsning. Det var en önskan om nedlag över hans liv. Det var någon som önskade hans förstörelse. Och vad händer när han får den där? Jo, han ger upp. Jag tänker bara, ibland tycker jag att vi ger upp lätt. Men här är en man som hade verkligen med Gud att göra. Och han gav upp. Och vad gör han nästa dag? Så packar han sin resväske. Och så går han rakt ut i öknen. Och så lägger han sig under en ginsbuske. Och så lägger han sig och så säger han: vi har ju en buske här. Och så lägger han sig ner. Och så säger han: nu är det slut. It's over. Det finns inget hopp för mig, det finns inget hopp, allt är över. Och så gör han någonting. Jag tycker det är helt otroligt. Denna gudsman som vi har ser upp så mycket. Han önskar sig döden. Det kom en dödslängtan över honom. Allt han hade i sitt sinne gett upp allt. Och så säger fienden till honom: det är slut nu. Ja, det är slut. Men är inte du glad över att Jesus inte alltid besvarar våra böner? Utan han säger istället. Alltså jag tycker det är så fantastiskt att han skulle inte, en sån bön ska man ju inte be. Tänk att komma till himlen och alla: hur kom du hit? Ja, det är en lång historia. Jag bara, Gud slog ihjäl mig. Jag blev ihjälslagen av Gud här utanför dörren. Nej, det är inte roligt att komma till himlen på det viset. Eller hur? Utan det var någonting annat. Det var någonting annat här. Det var något som pågick i anden. Så han ger upp. Han lägger sig ner. Och han ger upp hela sin kallelse. Det som Gud hade sagt. Tänkte, vad gör du? Utan han skulle ju be som den lille pojken bad. Det fanns inte en pojke som bad alltid alfabetet hemma. På kvällsbön så bad han A, B, C, D, E, F, K, L, M. Mamma sa, varför ber du alfabetet? Ja, sa han, jag vet inte hur jag ska be. Så jag kikar upp hela alfabetet. Gud, han får sätta ihop det bästa han vill där uppe, sa han. Smart sätt att be. Men Elia, vad gör han? Jo, han är redo att dö. Men jag är så glad över att då kommer Gud. Inte med en hammare. Han kommer med bröd. Härligt norskt nybakat bröd. Och sticker under näsan. Och kittlar honom lite i sidan. Och säger, Elia, stå upp och ät. Annars blir vägen dig för lång. Och så får han äta, så går han 40 dagar och 40 nätter. Halleluja. Visst är du glad för att Gud alltid lyfter oss. Gud trycker inte ner dig, han lyfter upp dig. Och därför så har jag ett ord till dig. Vem du är, jag vet inte vem du är. Men du kanske är här och du har varit down. Du har varit ned, fina varit på dig. Jag bara fick det här upp på eftermiddagen idag att jag skulle dela det här ikväll. Och om det är en eller två, jag bryr mig inte. Är det bara en så är värt alltihop. Åka hit bara för dig. För att du ska få se att Gud säger till dig: kungen har ett drag till. Jag sa, kungen har ett drag till. Kungen är inte färdig med ditt liv. Det är inte slut med ditt liv. Kanske andra säger att det är slut. Kanske andra säger the end. Men Gud säger to be continued. Gud säger fortsättning följer. Halleluja. Efter detta, efter du har gått igenom, efter Jobs lidande, efter Noas domar, så levde de vidare. Ibland hör jag mig, ja, men jag har ju en kronisk sjukdom. Jag brukar säga att kronisk är demonisk. Jag hade också det när jag var 14 och jag fick en läkarbesked att jag hade migrän. Säger man det på norsk? Jag hade huvudvärk nästan varje huvudpine, vad säger man? Hodepine. Jämt. Så mamma tog mig till läkaren och så sa läkaren: ja, jag har inte goda nyheter för dig unge man. Du har migrän, sa han. Och den är kronisk. Då frågade jag, vad är kronisk? Ja, unge man, det innebär att du alltid kommer ha den resten av ditt liv. Och jag minns hur det var. Jag tänkte, tack för det goda budskapet. Men 6 år senare helade Gud mitt huvud. Och nu har jag inte haft en huvudvärk på 43 år. Ja, det är bättre att vara utan. Jag märkte. Jag vill bara uppmuntra dig. Jag är inte här för att avliva dig utan uppliva det här ikväll. Gud säger till dig, det är inte slut. Det är inte färdigt. Det finns hopp och det finns framtid. Halleluja. Tänk när Abraham inte hade några barn. Han var utan. Han hade ingen framtid, hade inget hopp. Och det såg att allt var slut för honom. På den tiden om man inte hade barn, det var en katastrof. Ingen som kunde ta hand om när man blev äldre. Det fanns inga ålderdomshem, det fanns inga hem för gamla. Ute i öknen, du var ensam om du inte hade barn. Och då står han där. Och så tittar han upp mot himlen. Och så säger Gud till honom: titta upp mot stjärnorna, Abraham. Kan du räkna stjärnorna? Nej. Så många barn ska du få. Och när han tittar på Sara så tänkte han, åh käre Gud, hur ska det gå till? Och han tittar på sig själv, hur ska det gå till? Jag är 70 och hon är 60. Det är inte ett bra läge. Men Gud sa, Abraham, han sa inte det med ord, men han, nu tar jag min översättning. Det ska inte sluta så här, förstår du. Du ska bli pappa och hon ska bli mamma. Då växte hoppet. Då fick han framtid. Då fick han ett hopp. Problemet var ju bara inte att, problemet var att han blev ju inte yngre. Det var det som var problemet. Och hon blev inte yngre. Utan han blev äldre. Och hon blev äldre. Man kan ju önska att man vore yngre ibland. Så man säger, tänk om jag vore yngre. Det gör inte jag. Jag ber inga sådana böner. Jag vill inte bli yngre. Det vore förfärligt att bli yngre. Jag vill bli äldre. Det ska bli roligt att bli lite äldre. Halleluja. Om 2 år ska jag gå i pension. Då ska jag gå ner på heltid. Amen. Men det ska bli roligt att bli äldre. Men en del, det var ju någon som, det var, jag vet inte om du har hört den, det är inte sanna berättelse, men han har ändå en point. Det var ju ett äldre par som hade 40 år, bröllopsdag, de var på sån här semester, så fick de, kom en ängel och sa, ni får önska er vad ni vill. Och då sa hon, jag vill ha guld örhängen som Queen Elizabeth. Och pam, så satte 2 örhängen direkt där. Och då frågar mannen, vad vill du ha, sa till mannen. Jag skulle vilja ha en 30 år yngre fru, sa han. Och han blev 90 på en gång. De var 60 år gamla. Så man måste kommunicera rätt med Gud. Det var det som var saken då. Men när Abraham står där utan hopp, utan framtid, så säger Gud, nej, det slutar inte så här. Och det gick 10 år, det gick 20 år, det gick 30 år. Fortfarande inga barn. Helt plötsligt, prisat vare Herrens namn, så kommer Gud tillbaka och säger, Abraham, nu är det 90. Eller du är 100, din fru är 90. Nästa år så har du en son. Och Gud gör det här undret. Prisat vare Herre. Jag sa, prisat vare Herrens namn. Jag tänker, kan Sara bli gravid? Då kan vad som helst hända i livet. Säkert. Kan en människa i den åldern få ett barn. Och han är 100, hon är 90. Och Gud gör ett mirakel. Då är ingenting omöjligt. Hennes modliv var så som dött. Kanske det är saker som har dött i ditt liv. Men då säger Gud, det ska inte sluta på det här viset. Varför nyligen i en kyrka i Stockholm. En luthersk kyrka faktiskt. Som ligger mitt i centrala. Om du kommer till järnvägsstationen i Stockholm, så tittar du bara upp när du går ut i dörren, så ligger en stor stadskyrka där. Gammal, den är 600-700 år gammal. Heter Klara kyrka. Prästen som kom dit för ett antal år sedan, när han kom dit så på söndag på högmässan, vet du vad det var? Det var inte en själ på mötena. Det var organisten och kyrkovärdarna som var anställda av staten för att vara där. Och det kommer en kvinna in och så säger han till henne, hörru präst, det finns inga människor här inne i kyrkan. Nej, jag ser det, sa han. Kanske vi ska gå utanför dörrarna och bjuda in dem, sa han. Så han tog ner honom ut på torget och de började bjuda på kaffe där och predika på torget. Och så bjöd de in till kyrkan. Idag när du kommer dit så är kyrkan full varje söndag. Man hyllar Jesus med lovsång. Och man jublar. Och man prisar Gud, den här kyrkan. Till och med när kungen går till kyrkan, då går han dit. Jag tycker det är fantastiskt. Vad var det? Jo, det var, det slutade inte så här. Och jag vill bara säga, jag tror inte kristenheten ska sluta så här som vi är idag. I Europa. Gud vill göra någonting mera. Jag skulle sluta med att säga det. Gud vill uträtta mera i våra menigheter. Jag såg här tillväxt. Jag tror på tillväxt. Jag tror på tillväxt. Gud tror på tillväxt. Prisat vare. Vi är glada för vad vi har. Men vi vill se mera. Vi ska inte sluta så här med tomma kyrkor. Vi ska ha fyllda kyrkor. Alltså vi ska ha fyllda kyrkor. Halleluja. Alltså halleluja. Jag drömmer om den dagen när varenda kyrka är full i Skandinavien. Om man prisar den levande Jesus Kristus. Ja. Vi i vår kyrka hemma, vi har tomma stolar på söndagar. Ni har tomma stolar på söndagarna. Men det ska inte sluta på det här viset. Jag tror inte att solen ska gå ner över kristenheten. Jag tror kristendomen, Jesus ska vinna i Europa. Halleluja. Jag tror på kristendomens triumf. Jag tror inte att kristendomen ska sluta i ett nederlag. Jag vet inte var jag fått det därifrån. Men jag tror så att vi ska ha sån hög fart när vi kommer till himlen. Som Jörn Strand sa, att det blir bromsespår i himlen när vi kommer. Vi kommer med sån hög hastighet så att vi kör rakt in i dörrar. Jag tror inte vi ska sluta med respirator. Kyrkan ska inte ligga i respirator och här kommer kyrkan, församlingen hem till himlen. Jag tror vi ska komma full av liv, full av styrka, full av härlighet. Jesus ska segra i sin församling. Jag sa Jesus ska segra i sin församling. Så låt inte solen gå ner över din vrede. Låt inte det bli en solnedgång när det slutar nederlag. Utan jag tror det kan ha varit tufft, det kan ha varit svårt, men det slutar i seger. Kungen har ett drag till. Och det ska inte sluta på den här måten. Och allt folket sa, amen. Ska vi stå upp inför Herren? Halleluja. Ska vi bara lyfta våra händer och tillbe Herren med lite lovsång i slutet av det här mötet?